Ja, ska vi se. Det kanske lika bra att köra igång.
Nej!
Vill du få köra en cykel?
Jävla plinga.
Alltså, du får köra en cykel.
Nej.
Vad var det för
något? Det var kines som cyklar. Det var han i Chanlis bana var det som cyklade. Som bling bling.
Han är japanen som jag såg som ramlade med cykeln. Var det?
Han så.
Han så körde på is. Och så bara... Tjena, välkomna till Pixelklubben 64. Vi som pratar heter Mischa och Simon och vi ska bli lite mer internationella nu.
Vi spelar gamla tv-spel i den här podcasten.
Och sådana där löjliga fjantspel från 80- och 90-talen. Typ.
Vi ska vara sådana nya spel som Call of Duty och Hallå och sånt. Vi skojar det bara.
Det är ju Mange och Sebbe.
Och det är jag som är Mange.
Ja, och det är jag som är Sebbe. Då är det nytt avsnitt igen ju.
Ja, nu sitter vi i studion igen och spelar in oss.
Idag ska vi snacka om Batman.
Return of the Joker till NES. Vi får väl anta att vi har någon ny lyssnare.
Ja, vi heter ju då alltså Magnus och Sebbe och inte Micha och Simon som jag sa innan. Och vi spelar gamla videospel från 80- och 90-talen och snackar en hel del retro och gamla minnen. Och vi har ju ett betygssystem som är 1-8 bitar. Det kan jag inte tänka mig att någon annan har.
Det är ju för att NES har 8 bitar.
Och det är vår favoritkonsol.
Ja.
Bland annat.
I så fall skulle jag haft 64 bitar i så fall. För jag tycker fan att Nintendo 64 börjar bli min nya favoritkonsol.
Men nu har ju både du och jag börjat köpa en massa spel till den, så det är ju kul.
Ja, du har upptäckt Blast Corps bland annat.
Mm, det var jävligt bra. Alltså, det trodde jag inte. Hur är läget med dig då, Mange?
Jo, det är rätt bra. Jag sitter här och redan druckit alldeles för mycket kaffe, känner jag. Börjar bli lite pillig med benen här, så att säga.
Pillig?
Ja, pillerumpen. Börjar lite ostbågig. Nej, men jag har ju spelat in mitt första kommentarspår någonsin till
ja,
en film.
Ja, just det. Hur gick det med det?
Jo, det var rätt kul faktiskt. Nu satt vi och spelade in. Det är till den här filmen Marianne av den här Filip Tegstedt som gästspelade vår podcast för några avsnitt sedan.
Men blev det kul? Alltså...
Ja, det blev det väl. Det var ju... Filip koncentrerade sig mer på det tekniska, hur han tänkte och hur han först tänkte när han skrev manuset till Marianne. Men alltså jag vet inte, det var en som blev lite störd på mig, tror jag, för jag bara satt och berättade massa... Ja, här hade jag druckit innan. Så det är så här kassa grejer, du vet. Så var det en av skådespelarna. Han blev lite sur på mig. När jag berättade, ja, här satt jag... Ja, jag ville jag ska spela full i den här filmen. Så jag faktiskt satt ett glas rödvin innan, bara för att jag lättade så jag kom in i det. Och han bara tittade på mig och sa han, har du aldrig hört talas om method acting eller?
Så bara, nej, jag måste vara full.
Men jag gav igen. Ja, precis. Men jag gav igen på han sen. För jag sa i någon scen där han är badbröstad, så är det inzoomat då, för det är en kvinnlig läkare som undersöker hans bröst. Så jag, en man boob. Han har en jättetutta av honom.
Du säger alltså det i kommentaren.
Ja, får vi se om det kommer med. Men, Hur är läget med dig, Sebbe?
Skit. Nej, det är bra förutom att jag är rätt trött för jag har målat om. Det är en sån äcklig spärrfärg. Nej, jag kanske inte vet vad det är. För att det är så nikotinigt så måste man måla med sånt så att annars tränger liksom igenom igen och blir gult och rinner sånt nikotin.
Jo, men tänk så här, man jobbat med det hela tiden. Det blev så här. Jag hade varit rädd att min hjärna skulle bli helt förstörd utav det.
Det är därför inte jag jobbar med det.
Du menar att det är därför inte du jobbar, punkt.
Så bara, allt luktar färg, så därför jobbar jag inte.
Kul om du så här loskar ut och så här andas in så mycket färg så att det blir en, liksom, en loska utav målarfärg nu.
Ja, det lär jag sätta sig i lungen.
Du, alltså, helt ärligt. Blir inte du pappa typ, kan inte du bli pappa typ imorgon? Alltså,
jo,
i teorin.
Det kan jag. I praktiken med. Jo, men förhoppningsvis inte nu kanske. Men... Nej, men det är ju mindre än 2 veckor kvar. Alltså till beräknat.
Ja.
Det är helt sjukt.
Ja, det är.
Ja. Det är det.
Du kommer bli sån så här allvarlig människa då. Som direkt
när
du pappa bara, på ett följ kommer du gå runt på en sånt.
Så bara plopp och så bara, jag tråkig jag blev nu. Nej, jag kommer vara samma
Och så bara, ska vi fortfarande spela såna här dataspel så blip, blip.
Så bara lägger ut allt på Tradera samma minut som ungefär. Allt, alla toys, alla spel.
Ja, du har redan lagt upp dem, sen ungen föds, bara klickar du på sälj. Sälja och sälj av.
Så bara, äntligen. Nej, jag kommer ju köpa sånt skit. Ja, hur som helst. Vi har ju lagt upp en jäkla massa bilder på massa retro och grejer nu på vår Facebook-sida. Och det har ju varit positiv respons i de flesta kommentarerna ju på de här bilderna då. Bland annat så skrev Jonas Samuelsson angående Garni Gunnar. Jag har för mig att jag köpte en liten fjärrkontroll som bara hade en knapp. När man tryckte sa kontrollen CP. Fick stryk i skolan efter att ha tryckt på knappen till en av de tuffa killarna i skolan. Han blev sedermera deporterad från skolan några månader efteråt. Tror han var dansk.
Ja, men vänta lite.
Jävla,
det är så mycket aspekter i den här storyn som inte är helt...
Ja, jag fattar inte.
En fjärrkontroll som var...
Som säger CP när man trycker på den.
Ja, okej, så det var ingen sån, vi säger multifjärrkontroll. Så när man tryckte på den så sa den CP, utan det var liksom en ploj...
Måste ju ha varit en skämt. Ja, det måste ha varit. Men vadå, är den typ svensk tillverkad då? Eller den kan inte vara CP?
Du är en CP. Och sen var han dansk, den här killen också. Det är ju roligt bara det.
Ja, det hade varit roligt om han hade blivit deporterad till Danmark.
Han skickas till andra sidan av report. Ja. Ja, här får det vara nu. Han bara, jag får helvete mig.
Du blir utvisad till Danmark. Okej, och sen skriver Robin Uffe Niklasson. Tack för titeln som mest trogna fan. Det ska jag försöka leva upp till. Det som jag tycker att Sunsoft gjorde bäst back in the day var musik. Spelen tycker jag är lite av varierande kvalitet, men musiken håller som sagt alltid världsklass. Ibland undrar jag hur fasen du fick till så snygga saker på ett så begränsat ljudkort. Måste säga att musiken från bana 1 av Blaster Master alltid kommer finnas med mig. Kanske den bästa låten från ett NES-spel någonsin. Ta hand om er, mina vänner.
Just den låten från Blaster Master kommer vi spela i nästa avsnitt av Pixelklubben 64 faktiskt.
Det känns som att alla som har spelat i spelet kommer ihåg den låten.
Det är egentligen inte så mycket annat att komma ihåg från just Blaster Master faktiskt. Sen har vi fått en kommentar från den alltid lika trogna Ivan Komsic som kommenterar på den här bilden på Garni Gunnar-påsen. Jag tyckte och tycker att gobben med O, så han har stått rätt till det. Jag tyckte och tycker att gobben liknar Janne Loffe Karlsson.
Ja, det gör han ju såklart.
Där blir väl du glad, Sebbe?
Dock inte lika snygg som Jan Lofkos.
Du hade ju med han på en topplista över... Vilken placering hade han? Var han överst?
Nej, jag hade väl ingen direkt ordning som med placeringen. Det var väl bara... Det var liksom för svårt att sålla bland alla läckerbiter. Så ja, jag fick liksom bara läsa upp dem random.
Så. Ja, det är svårt att så här välja mellan Dan Aykroyd och Rolf Lassgård till exempel. Det förstår
jag. Ja, och de som undrar vad fan vi snackar om egentligen så är det ju att jag hade ju en försmak för... Men, när jag var liten. Och då gjorde jag en topplista med ett av avsnitten.
Sen har vi fått ett meddelande från en Anton Silver som är en ung lovande filmarbetare från Halmstad. Silver förresten, det är ju Mr. Silver, vet vem det är, Silver. Skurken i Karate Kid 3.
Per Silver, det är ju han i Rederiet. Peter Harrison.
Ja, just det.
Vi håller på att kolla på det nu, han är med.
Är det något avsnitt där Rederiet och Peter Harrison säger någonting som låter som Skeletor med tanke på att han spelar skurk i båda serierna?
Nej. Han ska ju vara göteborgare i Rederiet så att han har väldigt så bred dialekt.
Ja, han gillar att han... glattla bort. Nu ska vi se vad Anton Silver skriver. Han kommenterar ett av julavsnitten. Julavsnittet med He-Man-filmen sög så sjukt mycket pung att man inte kunde sluta lyssna. Keep it up. Det var väl du som sa det?
Ja, att man antingen älskar eller hatar det avsnittet.
Han skrev alltså filmen sög så mycket pung att man inte kunde sluta lyssna.
Han kanske tycker om sånt. Alltså, pungar och himmel. Jag vet inte vad han menar.
Tack
ja, men det var väl antagligen så dåligt att det blev kul. Vilket jag också tyckte. Och sen slutligen så har vi fått några kommentarer på en bild som jag la upp på mina gamla favoriter, Street Sharks. Jag har ju fortfarande inte fått några alltså brevväxlare. Men däremot så är det i alla fall en som är en kandidat till det kanske. Tobias Nilsson har skrivit så här om Street Sharks. Jag hade den med mohawk, kängor och en gitarr eller bas. Min polare hade en mobilik. Ville gärna ha tigerhajen men fick den aldrig. Kändes som att Street Sharks dog ut väldigt fort. Punkt. Sen skrev han också PS. Jag fyller snart 22 Och det var den nyare modellen av Millennium Falcon jag fick. Det är också ett gammalt avsnitt vi pratar om nu.
Han har fått Millennium Falcon i julklapp och vi undrar om det var liksom den gamla från 70-talet eller den som kom typ 96 någonting.
Street Sharks, ja, det verkar bara vara jag som gillar den bland oss kompisar. Sen, det var ju en tv-serie, men det visste inte. Jag trodde bara att det var figur.
Men den kan du inte visa till Sverige då? Då hade vi väl
Nej, jag
vetat
tror
det.
inte det. Nej, det gjorde nog inte. Men figurerna var jävligt dyra. Men de var liksom så här, de hade liksom metallkärna.
Ja, de var rätt tunga var de också, vill jag minnas.
Var de stora.
De måste ha varit nästan en 30 cm stora väl? Eller
Ja,
kan det inte vara så stora?
20-30 cm kanske. Men de gillar ju inte det, vet jag.
Jag ser ju på figurerna nu att de var ju fruktansvärt coola. Bara ett namn som Mobilik. Kan man inte göra annat än fastna för, men jag vet inte.
Ja, sen hade vi ju fått mejl från Ivan Komsik med.
Jag är en annan kandidat till vår trognaste fan.
De får slåss om den platsen. Tjena,
Vänta
hallå!
lite innan du
Nej.
gör det.
Det är så kväll. Drunknar.
Ja.
Ja. Tjena, hallå! Ännu ett finfint avsnitt. Ja, jag tycker ni spelar udda spel. Visst, Alex the Kid och i efterhand även Kid Chameleon. Jag kände igen den när jag youtubade. Är inte så udda. Bishibashi, de köne, onta spist, Megaman 50, Gameboy, Bucky och Hare var inte direkt stora titlar som man pratade om eller spelade. I alla fall inte i min kompiskrets, antar att det varierar.
Men det, där får jag erkänna att där har han ju faktiskt rätt. Alltså, The Flintstones och Jetsons som Mr. Gimmick, det var ju spel man faktiskt pratade om på den tiden. Men givetvis The Shenmue's Beast och framförallt Megaman 5 till Gameboy, som kanske är den största bortglömda pärlan vi har tagit upp i Pixelklubben 64 hittills. De pratar man ju verkligen mycket om då eller nu.
Nej, gör man inte.
The Shenmue's Beast för övrigt är väl det sämsta spelet vi spelade höstterminen av Pixelklubben 64.
Det måste ju varit.
Det var det som fick lägst betyg av oss i alla fall.
Fast jag gav ju det lika mycket som Kika Mili. Okej, Ivan fortsätter. På tal om leksaksmagasinet och Mirakel så kommer jag ihåg en snubbe som jobbade i båda butikerna. Magnus hette han om jag minns rätt. Trevlig och snäll. Kom ihåg att han lät mig och mina kompisar rota i containern som stod på baksidan. Låter tattigt, men det fanns häftiga slängda saker som kanske var lite defekta i funktion eller ibland bara i förpackning.
Var du också med när vi rotade i containern, Sebbe?
Ja, det var jag. Fast det var ju när leksaksmagasinet var det. Alltså,
Ja.
ganska tidigt, vad jag minns.
Alltså den stod ju väldigt, väldigt tillgänglig, alltså precis bredvid parkeringen. Och den var ju, luckorna var liksom alltid öppna. Och container på den tiden såg inte ut som nu, för att då kunde man ju vem som helst hoppa i dem. Det var ju någon unge som omkom där, om du kommer ihåg det. Och sen efter
Ja,
det var
just det.
inte.
Han som blev i mosen. Men det var väl innan alla jävla EU-regler kom.
Ja, EG-regler menar du?
Ja, EG.
Jag var där en gång och då kom ju en snubbe som jagade bort oss därifrån. Som skulle, nej men
Det
han
var
jagade
inte
fatt oss.
Leksakstod.
Nej, det var inte han, chefen där. Blond kille var det i alla fall, det kan ha varit han, Magnus kanske.
Jag minns också någon ganska tjock snubbe
Ja, precis.
som
Blond,
såg
runt
söt
ansikte.
ut. Jag just det, han tyckte jag var snygg men
Vågigt
jag
hår hade han.
Jag tyckte han var snygg.
Det tyckte du såklart, ja.
Mm.
Men i vilket fall, han jagade fatt mig och undrade vad fasen vi rotade i containern. För vi sa ju bara, nej men vi letar efter leksaker. Om han var jättearg skulle ha telefonnummer till våra föräldrar så han skulle ringa. Och jag minns inte om vi sa vår riktiga telefonnummer eller inte, men han ringde aldrig i alla fall. Men jag var jättenervös, då minns jag.
Fick nästan lite ångest när du snackade om det. Känslan kommer tillbaks liksom.
Ja, det var ju sån en gången som när du gick i mellanstadiet så satt vi och hittade på en historia som hette Den lilla bögen. Och vår lärare där såg ju det och blev skitförbannad och sa: Åh, jag ska ringa hem till dina föräldrar och berätta det här.
Det minns jag inte. Jag
Och
måste ha
så
förträngt allt sånt där.
och sen, jag var så nervös den dagen. Och Sandra som gick i vår klass, hon sa att jag varför andas du så tungt? För jag satt jämte henne då. Och det var för att jag var nervös för att den här läraren skulle då ringa hem och berätta att jag hade, vad jag hade skrivit. Han ringde aldrig. Jag kommer ihåg jävla skönt. Jag kände att jag gick och la mig den kvällen han inte hade ringt.
Vadå, skrev vi bara bög och så
Nej,
bara.
det var en, vi skrev en historia som hette Den lilla bögen. Det var liksom rubriken på den.
Ja, jag har också en sån historia. Vi fick för oss att vi skulle krossa burkar på en lekplats. Det var ett sånt där litet hus man kunde gå in i.
Oh, det var den bakom Martin Luther-kyrkan, va?
Ja, exakt. Och då i huset, rakt över gatan, så var det någon tönt med hockeyfrilla där och såna här snickarbyxor som höll på att renovera något hus. Och då så såg han att vi gjorde detta då och började springa efter oss och såg skitförbannad ut. Och vet, vi bara kutade. Så vi sprang och sprang, alltså jättelångt kändes det som, men det var säkert inte så långt. Och till slut så hann han ifatt oss då, alltså verkligen tog tag i oss. Och så bara, ska jag ringa föräldrar nu och bla bla bla. Så gick vi tillbaka då till det här huset och satt oss på trappan. Så bara, ja, vi får ha namn nu och nu ska ni fan plocka upp allt ni har förstört och sånt. Så fick vi gå dit och plocka upp alla skärvor med händerna och så. Så aj, det började blöda. Och då helt plötsligt så fick han lite så här empati för allt. Och jag bara, nå, men hur gick det? Bara, nej förresten, nu får ni plocka upp det. Bara för en sekund jag glömde han bort att han hatade. Fast han ringde ju heller aldrig. Och jag vågade aldrig berätta det här för mina föräldrar.
Nej, det är bättre att bygga upp en sån här inneboende ångestdemon än att berätta såna grejer, tycker jag.
Mm. Som fortfarande finns kvar 20 år efter. Typ. sen avslutar Iva med att skriva City Slickers 1 och 2 med Billy Crystal rekommenderas.
Ja, just det, för vi undrar vad egentligen Billy Crystal har gjort med förutom när Harry mötte Sally.
Just det, City Slickers. Inte de här cowboysa-filmerna om typ Emilio Estevez och de här.
Det är tre vanliga stadskillar som bara, nej men vi är trötta på familjen och att bara jobba. Vi drar ut och lever cowboys.
Ja, det är så det är fattigt.
Men de är ju, jag kommer ihåg precis när jag hade börjat tycka om film och så skulle jag då hyra den första City Slickers, så jag hade talat om den.
Jag för mig att jag har sett ettan, att jag tyckte den var ganska bra.
Ja, sen så kan vi ta, bara hälsa välkomna några av våra nya medlemmar i Pixelklubben 64. Andreas Fennhagen, Andreas Hellström, Andres Ramos och Mårten Lagerstedt. Välkomna till klubben.
Ja, välkomna. Alla verkar heta Andreas också. Ska vi ta och börja snacka om veckans spel?
Absolut. Jingle bells, Batman smelt, Robin laid an egg. The Batmobile lost the wheel, and the Joker got away.
Mm-hmm. Batman Return of the Joker till NES. Det är en sidoskalande actionplattformare. Och i Japan hette ju det här Dynamite Batman. Rätt cool titel faktiskt.
Vad sa du? Dynamite?
Dynamite!
Yeah. Batman!
Det hängde på håret, yeah! Och det släpptes ju i Sverige i november 92. Det är ju alltså en uppföljare på det första Batman som släpptes till NES.
Sunsoft var ju fräsiga. Alltså, deras spel var lite som Nintendos egna Sonic the Hedgehog-spel. Alltså lite vassa och lite tuffare än allt annat som fanns till konsolen då.
Eller de känns lite som rär också.
Fast rara spel, de var ju alltid så här lite färgglada. Medan Sunsoft, de var ju, kändes alltid så jävla mörka och vuxna på något sätt.
Kanske inte alla med sin gimmick, känns det rätt.
Nej, men sant.
Fast det är ändå en mörk ton på det på något sätt.
Ja, inte minst i musiken.
Ja, det förra Batman-spelet baserades ju på filmen från 89, Tim Burtons.
Jo, förresten, betala om första Batman-spelet. Det var ett av de spelen som jag hyrde när jag var liten. Jag hyrde rätt sällan spel, men jag minns Kung Fu till Nintendo 8-bit, första Batman och Track and Field 2 minns jag att jag hyrde. Och jag hyrde dem på det här stället. Jag vet inte om du minns det, men du vet väl inne i Hed så fanns en OK-mack?
Ja.
På kortsidan av den här bygget, eller vad man ska kalla det, så fanns det, jag tror att det finns en auktionshall där idag. Men då fanns det en videohall där, eller videobutik. Minns du det?
Mm-hmm. Inte jättemycket.
De andra gångerna jag hyrde spelen, jag var liten, så var det just på det stället i alla fall. Jag undrar vad det hette. Mm. Det var på den tiden innan Videomix och allting tog över, så det måste ha varit något eget namn då ju.
Ja, det här spelet är ju faktiskt ganska ovanligt, i alla fall om man ska hitta det komplett. Det dyker sällan upp. Jag minns att det här faktiskt var en rea-titel på leksaksmagasin. Där det kostade 59 spänn.
Tänk bara åka tillbaka i tiden och köpa på sig sån här i mint condition.
Jo, men ett sånt kostar, kan ju kosta 1000 spänn nu om det är liksom bergsala och nyskikt.
Sunsofts förra Batman-spel slutade med att en strid mot Jokern då såklart. Och där slog man av honom från katedral. Och då är han tillbaka nu igen då för The Return of the Joker.
Ett coolt namn på ett spel faktiskt.
Omslaget är ju häftigt också ju.
Mm, det är riktigt snyggt.
Väldigt den serietidningsstilen som jag gillade som fanns i slutet av 80-talet, början 90-talet.
Ja, Jokerns ansikte är inzoomat så har han en sån här extremt stor trut med kritvita tänder och sen så ser man liksom Batman-loggan i hans pupill. Vi kommer lägga ut en bild på den på Facebook sen.
Men sen så lite olikt Batman är det, för att kärnan i det här spelet är att Batman använder vapen.
Ja, han brukar ju slåss med knytnävar och grejer, men här är det liksom lite shoot 'em up. Och man plockar ju upp såna här olika vapen som ligger i liksom lådor. Man skjuter sönder trälådor så ligger vapen där, lite som Probotector. Så har de liksom olika bokstäver då, N och S och C. Jag har aldrig riktigt fattat vad det står för, men man kan liksom uppgradera de här. Så tar man då ett som står N på och sen tar två till och blir liksom kraftfullare vapen.
Och det är väldigt olika grejer. Ibland är det ju någon jävla lasergrej man har. Ibland så här bataranger, såna här massa boomeranger som man skjuter iväg.
Tänkte du på att exakt samma vapen finns i Festus Quest?
Vilket... Ja! Ja, den...
Exakt
ja.
Samma, den som åker som en åtta eller vad man ska säga.
Ja, som ibland, framförallt i Festus Quest, ibland går runt fienden.
Mm, exakt. Ja. Det är också av Sunsoft kan vi tillägga. Mm. Men det som är bra med de här vapengrejerna, ikonerna, det är ju liksom att man kan skjuta på dem och då byter dem. Så man kan liksom välja vilket vapen man vill ha då, så att man kan uppgradera till sitt favoritvapen.
Hela spelet påminner väldigt mycket om Probotector.
Ja, alltså det är ju mer liksom shoot 'em up, eller heter det shooter?
Jag tror det är, alltså, det är samma.
Jag tror inte det, men okej. Okay. Vi säger shoot 'em up. Mm. Mer som en action-plattforms shoot 'em up. Väldigt olikt Batman. Lite nytt liksom.
Ja, det är absolut ingen dålig jämförelse att det är likt Probotector. Det är ju en, man kan ha haft betydligt sämre inspirationskällor.
Det är bland annat med Batman, det är rätt bra kombo tycker jag.
Ja.
Sen kan man ju samla några sådana små klot med, och jag vet inte riktigt hur många, men typ 7 stycken kanske man ska samla. Då blir man liksom en guld-super-Batman som är oövervinnerlig och bara skjuter automatiskt. Det är bara att gå och peppra och bara döda alla fiender.
Jag tyckte den uppgraderingen var rätt onödig, måste jag säga. Det, man är den här pissgula Batman i typ 10 sekunder. Det ger liksom ingenting.
Den... Jo, men det är ju bra ibland. Speciellt på de senare banorna tyckte jag. Ja, det var vissa passager som var jättesvåra att komma förbi, och då hann man ju den om man hade.
Ja, men skillnad, man kan ju inte välja när man blev den ju. Man
var, nej, ju den var ju rätt kass överlag, men ibland måste jag säga att den var rätt.
Skillnaden är om man hade samlat på sig de här 7 kloten och sen kunde aktivera den här grejen när man själv ville.
Men... Det hade varit bra.
Ja. Bakläxa på det, Sunsoft.
Ja, fast däremot liknade han ju Superskeletor från He-Man live action-filmen med Dolph.
På vilket sätt då?
He-Man, eller Skeletor blir ju någon Superskelet över slutet. Han får någon sån här gulddräkt.
Ja, det gör han! Med kappan och huvud. Ja, det är sant,
var väldigt lik den.
Mm. Vad heter han nu som spelar?
Vänta. Han, jag gillar ju honom.
Lemmy.
Han är en sån fin gammal gobbe.
Lans... Ja.
Lanzarote. Nej, jag vet vad han heter. Skitsamma. Ja. Och precis som i Gremlins 2 så... har ju det här spelet ett lösenordssystem. Ett väldigt lätt sådant med bara 4 tecken. Det gillar vi verkligen.
Ja, det är väldigt tacksamt.
Om man jämför med sådana som har typ 3 rader med typ 20 symboler på varje eller någonting.
Men vet du varför? Vissa spel har så jävla många.
Nej.
Här är de 4 bokstäverna bara för att visa att den här banan ska du börja på. Men de som har så jävla långa, det är ju att ja, så många exemplar har du kvar det vapnet, och du har precis så mycket liv kvar till exempel. Det är därför Megaman 2 var ju så jävla bra, för man hade rutnätsystemet som lösenord istället, där det blev betydligt enklare.
Jo. Men det som är bra också med det här, det är ju att det finns oändligt med continuous.
Mm. Alltid lika
uppskattat. Ja. Så att man får liksom börja om från banan där man dog. Mm. Hur många gånger man än dör. Och det är ett svårt spel, så att jag kan tänka mig att det här blir väldigt frustrerande om man inte har haft den här funktionen. Som i Kid Chameleon till exempel.
Svårt men kort kan man säga.
Ja.
Underbart och kort.
Är det det?
Pratar du om sex nu eller?
Nej, det gäller inte kan jag säga. Ska vi ta lite om vad det är för banor?
Ja, första banan kickar igång direkt. Då är man utomhus och det är jäkligt snygga röda berg i bakgrunden. Och så ovanför dem så är det sådana här moln som går jättekvickt.
Och sinnessjukt bra musik.
Det är väl spelets bästa låt, den här.
Ja, lätt.
Rätt snabbt så märker man att fienderna i spelet är sådana typiska thugs. Alltså verkligen sådana här bovar och banditer liksom. Gangstrar. Liksom inga monster och sånt skit. Utan det är
sådana
liksom...
som alltid med i 80-talsfilm.
Gärna med bandana är ju inte solglasögon och kedjor och sånt.
Ja.
Första banan, alltså de är väldigt korta alla banor. Inte minst den här. Den slutar med liksom att en zeppelinare kommer åkandes ovanför den.
Ja, det är lite som... Eller det ser ut som luftskeppen i Super Mario lite. Super Mario Bros. 3. Men även Mr. Gimmick, du vet när man åker på den här lilla båten och det här skeppet man ska ombord, det är samma grej att det skjuts ner liksom kanon och så ska man då stanna och undvika dem samtidigt som det kommer fiender och grejer.
Ja just det, exakt så är det ju andra banan ju. Den här Zeppelinen förföljer under hela andra banan, så en, hela tiden typ så här en meter och släpper ner såna här små bomber hela tiden.
Alltså egentligen är det ju en bana, det är bara att de har liksom delat upp det så att det ska kännas som att det är längre banor kan man väl säga. Eller kanske inte just den här, men det är väldigt så mycket så senare i spel.
Jag tycker nästan snarast den här faktiskt, för att eftersom båda två är ut, både bana 1 och bana 2 är utomhus.
De har gjort det väldigt snyggt, det känns ju som att spelet är betydligt längre än vad det är egentligen.
Ja, hur fan lyckas de med det?
Nej du, det är Sunsoft. Sen är det ju första bossen, det är någon grön stor snubbe som jag tyckte först såg ut som Gåtan, men det var ju inte han. Han bara hoppar runt och skjuter och ja. Man har ju en glidattack med, så då kan man liksom glida under hans skott. Så ska man då skjuta. Och bossarna har ju väldigt speciell livmätare i det här spelet kan vi säga med. De har poäng istället för liksom en kraftmätare. Så har de typ så här 75 000 poäng, så ska man liksom dränka ner det till noll då, så dör bossen.
Och det gäller ju Batman själv. För att direkt man kommer till en boss så tas en svanliga livmätare försvinner liksom. Och får man då Batman har alltid 80 000 va?
Han har alltid mindre väl i alla fall.
Han är alltid mindre än de andra.
Ja, han var ju rätt lätt den bossen. Så den andra banan är ju något sånt här laghus med plattformar som åker runt och en massa stegar och grejer. Sen någon bana senare, då är det ju helt plötsligt en sidoskrående shooter. Där man åker med Batman då som har en jetpack och så ska man då skjuta. Typ Gradius. Den här är också väldigt god musik den här banan. Plus att jag gillar det verkligen hur Batman såg ut med den här jetpacken. Han påminner om de här actionfigurerna som släpptes i början på 90-talet.
Ja, de till The Animated Series, ja.
De som hade olika... Ja, det fanns typ 20 olika Batman liksom med olika utrustningar och kamouflagedräkter och grejer.
Jag tror att det var en av anledningarna att jag aldrig gillade de figurerna. För det fanns så jäkla mycket... Alltså det fanns, ja men som du sa, 20 olika Batman och sen en kattkvinnan. Och sen kanske fanns tre olika Jokern också.
Alltså de känns ändå jävligt retro. Jag tycker den här Jokern jag har är rätt cool.
Nej men gasmasken.
Ja, gasmask och sån här vattenspruta eller någonting. Den fick jag av mina jävla kusiner. Det kändes väldigt konstigt.
Någon som aldrig hejade på julafton.
Och sen plötsligt så fick jag liksom en julklapp bara på julafton.
Det var
ja, det var verkligen så nani.
Men på tal om den här jetpack-banorna, jag gillar verkligen svårighetsgraden här. Det är perfekt, ja men det är perfekt balanserad. Precis, alltså Gradius är alldeles för svårt. Den här jetpack-banan i Return of the Joker bara varit lite längre. Så det har varit verkligen sån här älsklingsbana för mig.
Ja, det är... men lite korta alltså.
Du förresten tänkte på att hon den där röda hjältinnan från Capcom Section Z gästspelade som fiende på den här banan.
Ja, i alla fall någon som var väldigt lik.
Fruktansvärt lik henne. Eller är det en henne? Är det en hon? I Section Z?
Ja, nej, det är det väl inte. Tänker inte du på Metroid nu?
Jo, men jag menar att jag alltid fått för mig att Section C använder det som en rip-off. Att de också vill ha en sån kvinnlig rymd.
Ja, i och för sig, omslaget ser jag rätt kvinnlig ut.
Alltså, andra sidan i Japan är ju ett skönhetsideal med såna här
androgyna.
Ja, såna här androgyna människor. Så har ni inte riktigt såna här David Bowie-karaktärer. Men alltså, därför som Michael Jackson är så stor i Japan.
Ja, antagligen. Sen är det ju en snöbana efter den här. Jag brukar inte gilla snöbanan, men det var nog den finaste banan i spelet.
Ja, fett lätt den snyggaste alltså.
Rätt svåra banan, en jävla massa såna här grönklädda Dr. Doom-typer som skjuter såna här tornados mot den. Och sen är det såna här, de här retliga raketerna som helt plötsligt kommer ner från luften liksom. Man tycker sig veta liksom exakt var de är, men ändå blir man alltid träffs.
Här blir ju spelet svårt.
Det blir.
Alltså det händer ju något med svårighetsgraden. Förresten på den här snöbanan, är man i Japan här? Det känns ju väldigt, den här Dr. Doom-figuren, har inte de en sån här typ geisha-dräkt på sig?
Nej, det har de väl inte.
Jag vet inte, för det känns väldigt så här slutet av Kill Bill 1, så här snö och Japan och...
Träden kändes lite japanska.
Ja.
De här snötäckta träden som så här fladdrar lite i vinden. Det är rätt fint faktiskt.
Det är mycket sådana grejer som ska fladdra och röra på sig. Det blir fruktansvärt snyggt. Banan där på sig är man helt plötsligt i en grotta. Och här är en massa sådana här plattformar som rör upp och ner och fram och tillbaka som man ska hoppa på. Och här är ett rätt, vad ska man kalla, ökänt moment med i spelet som brukar omnämnas som fruktansvärt svårt. Du vet, man ska hoppa på en plattform, men på andra sidan sitter en jävla skurk och skjuter på en. man kan inte hoppa dit direkt, för om man träffar honom, och så är det lite så här Castlevania-varning på det. Blir man träffad, då trillar man automatiskt lite grann bakåt. Och det händer ju fruktansvärt ofta att man liksom inte kan tajma det här. För man kan inte nå och skjuta han där av någon anledning, för att han spritesen hinner inte målas upp när man är på den här rörliga plattformen.
Men det var ju lite lättare märkte jag när man hade något speciellt vapen, vilket kommer inte ihåg, men man kan ju ladda upp vapen med, så att man skjuter iväg en kraftfullare salva, så att säga.
Hur var det? Kunde man det från början förresten, eller var man tvungen att ha
uppgradering? Nej, man måste ha uppgradering, tror jag. I alla fall en uppgradering. Den banan var lite pain in the ass, ja.
Och sen rör man sig uppåt där, och sen är det sån här väldigt klassisk plattformsmoment med sådana här spiktak som liksom rör sig upp och ner. Ska vi höfta Super Mario Bros. 3 var första spelet med just sådana här grejer? Ja, du vet, sådana här plattformar som rör sig, och så är det spikar då, så ska man då ducka innan man kan röra sig vidare.
Ja, det kan man väl säga.
Det brukar alltid vara en rörelse, ett misstag på dem också ju.
Och så brukar det vara så svårt. Fast det var rätt svårt i det här spelet, för det kommer ju liksom fiender samtidigt, men det gör det väl inte i Mario direkt.
I Mega man gör det väl det?
Ja, då är det verkligen en rörelse, ett misstag.
Ja. Eller hur låter det när Mega Man dör?
Någonting. Ja. Sen bossen på den här banan är någon slags cyborg.
Ja.
Väldigt trist.
Lamt jävla mönster har han också. Han flyger bara upp och så landar han på andra sidan. Han rör sig liksom som en, vad ska man säga, fyrkant som sakta nederdelen. Kan man säga det på det sättet? Han rör sig som ett fyrkantigt...
Jag tror inte att många vet vad du menar, men inte jag.
Jag har tänkt en fyrkant. Så står Batman i mitten av fyrkanten. Fast så saknar fyrkanten underdelen, så han rör sig liksom bara upp och sen rakt åt vänster och sen ner.
Okej.
Och sen fram.
Vi säger så.
Vi säger så då. Hej, hej.
Men du, jag tycker att om man ska säga något negativt, så bossarna är rätt tråkiga, alltså överlag. De kunde ju haft lite mer kända Batman-skurkar, tycker jag.
Ja, med tanke på att det här spelet inte är baserat på någon film eller någonting, så liksom varför tar de inte? Ja, men som du säger, den här gåtan.
Vilka som helst. Ja.
Vad är kattkvinnan?
Och pingvinen.
Och vad är Arnold Schwarzenegger?
Kan man ju fråga sig.
Vad heter han? Freeze.
Mr. Freeze. Ja. Sen är det någon slags tåg efter den här som rör sig väldigt kvickt. Var det inte den här banan det var någon så här slime-monster, någon sån här grönt avfall och grej?
Jag gillar tågbanan, Arlind. Du brukar vara med i Turs in Time. Jag gillar inte det spelet, men just den banan gillar jag. I Mega Man 5 är det med i Charge, men det heter väl den banan också. Man står på ett tåg som rör sig kvickt.
Blast Corps kan man köra tåg i, men... Sånt riktigt godståg.
Vad är nu spelet det går upp på? Blast Corps? Man ska förstöra...
Grunden är ju att det är en typ tankbil som kör sakta, och då ska man liksom röja vägen framför den så att inte den kör in i något och det är kört. Och då har man olika fordon till sin hjälp. Och ibland har man ett tåg som man kör för att liksom transportera fordonet till en plats, och sen går man ut i tåget, går in i fordonet, och då kan man liksom komma vidare på banan. Nästa bana, 4-2, är man ju på någon slags byggarbetsplats av något slag. Det är en jättestor liksom hiss med sådana här lampor som blinkar, och så åker man uppåt och då kommer en massa fiender. Men här var det ju bra, för att man kan ju stå, upptäckte jag, i ett hörn, skjuta mot hörnet och då liksom, vad ska man säga, studsa skotten så att de liksom åker bakåt. Och det kunde man ju använda på nästan alla bossar, så att bossarna blev ju väldigt lätta. Och det var bara att använda på den här banan, för det kommer många sådana här flygfän som är svårare att träffa. Man kan ju skjuta uppåt med Batman, för så är det lättare att liksom stå in till kanten och bara peppa, så flyger skott över hela skärmen typ.
Det är ju väldigt klassiskt plattformsmoment, just det med en bred hiss som rör sig uppåt, och så kommer det fiender från höger och vänster. Det är med i Turtles in Time också.
Bucky O'Hare hade många sådana med.
Ja, men jag måste säga, här i Return of the Joker, jag tyckte det kändes lite småtråkigt faktiskt. Dels var det alldeles för kort, och sen var det inte tillräckligt svårt.
Nej, det var liksom inga fiender.
Det var typ 3-4 fiender.
Kändes mest som utfyllnad faktiskt. Sen är det ju en boss också på den här banan. Den är också lik Mr. Gimmick. Det är en sån här maskin som åker fram och tillbaka upp i taket med någon slags öga då. Och så skjuter en laserstråle. Och då ska man fan ner, man ska skjuta så att den stannar eller någonting.
Två små laserkanoner pepprar ju laser hela tiden. Men sen måste man skjuta den kvickt så att den inte hinner ladda upp för att skjuta sån här man har ju sån jättekanon då.
Sen var det en rätt cool bana, om en väldigt frustrerande, den här kloakbanan. Lite som i första Batman också.
Här hade till exempel pingvinen kunnat vara bossen.
Ja, lätt. Liksom kloaken. Fan är kloaken.
Ja, visst.
På min om Torlands bana gör den i alla fall.
Mega Man 4.
Men det var jävligt svårt, för det är sådana här vattenfall som åker ner, som man måste kämpa mot hela tiden. Plus att det åker ner liksom vad är det, typ minor eller någonting som man ska undvika. Och sen då är det såna här Aquaman som hoppar upp i vattnet hela tiden när man ska hoppa på plattformar framåt. Och det var ju, den höll på med rätt länge, den här banan, minns jag.
Det stämmer. Sen efter du är tillbaka med den här Batjetten igen, den här jetpacken. Mm. Det är andra och sista gången man får prova att åka med den här. Ja, också för kort. Fasen, varför kunde inte de här banorna varit lite längre bara?
Nej, det kunde ju varit hälften, tycker jag. Alltså. Såna här banor blandat med vanliga. Om de bara hade varit liksom lite roligare så var länge.
Jag tror mina hälften av hälften skulle vara ännu kortare banor.
Jaha, nej. Alltså hälften flygbana, hälften...
Ja, nu begriper jag. Jo, förresten, på tal om ingenting. Minns du den här Batman-läskan som fanns...
Ja, du, den känns så jävla retro. Jag har faktiskt sagt hitta en sån burk på Tradera många gånger. Den köpte jag ju på Grens. Smakar inte den apelsin?
Det var, ja, det var en sån här Fanta-smak. Men det var så jävla häftig burk. Den var helt svart. Och ja, så var det då den här Batman-loggen. Och så då kolsyra läskedryck med apelsinsmak.
Som helt svart och så gul logga, bara inget annat.
Jag hittade en bild på den som vi kan lägga upp på Facebook-sidan.
Uff, ja, det är en sån grej som är retro för mig.
Jag har ett foto på mig som är taget 89 då. Då sitter jag med en Batman, svart Batman-keps med den här loggan då på. Och i handen så har jag liksom den här Batman-läsken då som jag liksom... Det är första gången jag hälsar på min bror i Stockholm.
Coolt.
Sitter jag och skålar med den här då.
Sådana bilder vill jag också ha. Jag har alldeles för få sådana här.
Du har ju någon där du sitter med någon He-Man-figur ute i trädgården där.
Ja, just det. Och sen har jag en från julafton med. Ja, den jag snackade om julafton. När jag får Mighty Max... Skull Mountain och Monsterface.
Du ser där finklädd på den bilden, en sån här vacker tröja och en väst.
Vacker batiktröja.
Vad hette det?
Batiktröja. Nej, det var det inte. Nej, jag hade någon sån här flott sån svart väst och ring i örat.
Biskuit. Ja, du hade ring i örat på den tiden. Var det därför du fick alla tjejer på den tiden?
Ja. Jag satte ju en ny trend då, kommer det. Jag kom till skolan så hade jag ring i örat och då skulle jag plötsligt alla killar i klassen, kanske inte alla men, ja, men typ 3, 4, 5 stycken.
Ja, men vänta lite här.
Ja.
Jag minns, förutom dig minns jag han med fina händer, jag hade väl det. Men var vi någonstans? Vi pratade om spelet,
ja. Ja, just det. Mm. Nästa bana är den här självskalande banan där man, ja, det är liksom en tankvagn som åker sakta åt vänster är det väl till och med, va?
Ja, den ska vara ovanligt nog gå åt det hållet, ja.
Ja, och då ska man liksom gå med den, eller vad blir det egentligen? Det är ju platt, men man går liksom jämte den, eller vad ska man säga. Mm. Och då är någon soldat där som skjuter ut massa skit, så ska man då peppra ihjäl soldaten och sen efter en sekund så kommer det en ny. Plus att det är sån här spikbollar som åker ner från taket som man då ska glida runt kvickt. Den var rätt lätt när man fick in knyck.
Den var rätt lätt, ja. Det är ju en annan grej också att marken försvinner ju bakom en. Tankvagnen är för tung eller någonting ska det vara väl.
Så det där tyckte liksom jag gå hela tiden.
Det där tyckte jag var den stora utmaningen på den banan, just att inte trilla ner. Just det var väldigt tacksamt, det var väldigt lätt att bara peppra rakt uppåt på alla fienderna som kom upp ur den här tankvagnen, så det var inga problem. De gångerna vi dog på den här, det var ju då vi trillade ner.
Det är ju sista banan innan Jokern.
Ja, eller rättare sagt sista banan innan första mötet med Jokern. Sen är
han har ju två former som vanligt. Och det är ju precis i anslutning när man har klarat den här banan så åker man upp i en hiss. Och så går man då till höger och då är det ett stort rum och där kommer Jokern. Och han påminner ju väldigt mycket om Dr. Wily från Mega Man 2. Han åker en svävare och skjuter ut bubblor till och med. Och den var ju rätt svår om man inte plockar upp ett visst vapen på banan innan tankvagnen, minns jag.
Ja, det där fick vi alltid synka lite grann så att vi hade exakt det vapnet. Så var det den som hette N? Var det den kanske?
Tror det. Det var en som var jävligt dålig, i alla fall C tror jag, som bara sköt en liksom.
Ja, men jag tyckte de flesta
spets.
Det fanns ju fler dåliga vapen än bra, tyckte jag.
Jo, det är sant. Ja, det var väl S vi gillade, var det inte det?
Ja.
Så hade man den så var han ju ganska lätt.
Tänkte det på förresten att när Jokern sitter i den här svävande grejen som, ja, jag tycker mer att den påminner om Bowsers clownsvävare, du vet.
Ja, från Super Mario World. Ja, det gör
den. Ja, den. Tänk på, ibland stannar han i luften, slutar skjuta och så gör han Sieg Heil.
Ja, plus att det ser ut som att han står i någon sån här talarstol med, så att ja, det blir liksom ännu mer.
Blir ännu mer nationalsocialistiskt. Men när han stannar där, då tror man, oj, nu kommer han med någon sån här jättekraftig attack. Men nej, han bara pausar.
Han har ju bara de här bubblorna.
Ja, han vill bara stanna och smyghajla lite och sen fortsätter han igen.
Och här tror man ju att det är slut, för sen kommer ytterligare en till vanlig bana. Ja, jag gillar den här banan såklart bara för att det är ju tropisk ö.
Palmträd och sånt, är du det?
Ja, det är väldigt snygga palmträd med. Det känns lite som sådär efter en napalmattack, den här banan. Tycker du inte det?
Jaha.
Men palmträd ser lite sådär brända ut och det är lite sådär brun. Alltså det är inte sådär ljus öbana, utan det är liksom sådär lite muggig.
Muggig? Lite mökig? Den här banan tyckte vi var skitsvår först, verkligen.
Ja.
För sen kommer man in inomhus liksom, och då är det massa såna här bubblor och grejer och plattformar som rör på sig. Men faktiskt, det krävs inte mer än ett försök förrän man hade knäckt mönstret på de olika, ja, hur allt rör på sig. Så att, sjukt snygga animationer på den här banan för att vara näst. Det var så jävla mycket som rörde på sig. Blåste i palmträden, moln rörde sig fram och tillbaka på himlen. Alltså...
Och sen är det ju sista bossen, Jokern. I två stadier, och han ser ut som någon slags mecha-joker. Också väldigt likt Dr. Wily, måste jag säga.
Ja, han vill ju verkligen vara Dr. Wily. Han har två stadier till och med. Det är den här första versionen. Tänk inte på att den ser ut som en Predator-mask. Du vet,
ja, det kanske är det.
Då kommer man in i ett rum, och så ovanför den så är det liksom en... Som en robothuvud eller någonting. Och det är den som liknar en Predator-ansikte. Mm. Och så ska man då peppra som fasen på den då, så den går bort. Så att Jokerns sista stadium kommer fram.
Den var ju löjligt lätt för att vara slutboss och i det här svåra spelet, tycker jag.
Ändå, vi satt ju sjukt länge med den här banan ju.
Fast sen kom vi på att man kunde stå nära kanten och peppra.
Ja, just det. Men det, han kräver sjukt mycket träffar, den här bossen i alla fall.
Ja, det gör han. Ja, ganska tråkig slutboss ändå.
Ja, det var det. De hade kunnat göra någonting. Det är precis samma grej som de andra bossarna. Man kom liksom in i ett låst rum.
Och sen slutscenen efter det här är ganska tråkig med. Man hade ju hoppats att det var någon sån här cool serietidningsaktig. Men det är ju bara en, med typ Presented by Sunsoft. Och så flyger Batman i sån här Batwing, heter det va?
Fast det jag gillade var att man ser ju verkligen att man var på den här tropiska ön. Då, för att man flyger iväg och ser en sån här ensam ö i vattnet som då ska explodera i såna här klassiska NES-explosioner då. Det känns lite random slutet, tyckte jag. Ja, sen nämnde du den här Presented by Sunsoft, ja. Det är ju med i alla Sunsoft-spel man har varvat om. Det är liksom blå bakgrund och så står det med stor vit text Presented by Sunsoft. Det är alltid det sista man ser i varje Sunsoft-spel innan startskärmen kommer fram igen.
Rätt kul. Jaha, ska vi snacka lite om grafiken?
Ja, vad gäller utseende på Batman, alltså det är ju som du sa i början, det är ju baserat på serietidning, men jag tänker alltid på Michael Keatons Batman när jag ser den här.
Men det, alltså, han är ju så stor och detaljerad, alltså allting är ju, det är ju, alltså man kan nästan tro att det är SNES.
Men både Batman och fienderna är ju stora och framförallt betydligt större än vad de var i första Batman-spelet.
Ja.
Det var ju ett sätt att mäta bra grafik på den tiden, att, alltså när karaktärerna var stora i jämförelse med skärmen. Så var det liksom, det är bra grafik. Jag minns Fan of Fight var det framförallt så. Man tyckte att det var sådana stora, mäktiga figurer som rörde sig.
Skitsnyggt, verkligen.
Ja, det brukar ju om... Det här spelet, det borde vi säga nu. Alltså, det brukar ju omnämnas som det snyggaste spelet till Nintendo 8-bit.
Tekniskt.
Ja, men alltså, precis tekniskt. För jag tycker så här mörk... Alltså, för grafiken är överlag väldigt mörk. Och jag tycker att sådana mörka spel kan aldrig bli lika snygga som, ja, men som färgglada spel. Ta Little Nemo till exempel. För det spelet, Little Nemo Dream, så tycker jag har den absolut snyggaste grafiken till Nintendo.
Det beror nog på vad man gillar med. Om man gillar mörka spel så.
Men du, Little Nemo, det måste vi köra i Pixelklubben någon gång.
Ja, det kan vi göra.
Den där andra podcasten, Garn och Tyg med Inga, de har redan kört.
Vi kan gå till köra vår personliga touch på det.
Ja, det tycker jag.
Nej, men väldigt, det är ju snygg grafik, det är ju väldigt, alltså den pressar ju nästan till max verkligen, alltså det går ju nästan inte att få in mer detaljer och liksom grejer som rör sig, och det är väldigt fint.
Men jag tycker ändå att med tanke på att de inte hade någon speciell deadline, eller det är klart att de hade det, men jag menar att det var ingen film som gick på bio då till exempel, jo det var det visst, det var ju Batman Returns gick ju då i och för sig. Skitsamma. Ja, men du, musik och ljud.
Åh fy fan, det är ju... Musiken är ju typ en av de bästa grejerna med spelet. Alltså det är verkligen skitbra musik, speciellt på första banan och de här flygbanorna. Alltså det är väldigt stämningsfull och bra musik genom hela spelet, tycker jag. Men just de här banorna är ju verkligen... Jag har lyssnat på första låten hur många gånger som helst.
Det du och jag gillar med Sunsoft, det är ju, ja, men framförallt att de alltid har så jävla fräck musik. Men alltså, deras musik känns alltid, vad ska man säga, lite mer vuxet. Lite mer allvarsamma melodier. Liksom inga trams med deras låtar. Och jag tycker att om man ska spela bitpop för någon ofrälst, så tycker jag, så är det ju Sunsoft musik som gäller.
Ja, alltså de har ju verkligen ett helt säreget sound. Alltså det låter ju inte som något annat. Alltså man hör ju alltid, om du vet, Capcom och Konami.
Ja, Konami
Nintendo.
framförallt hör man
Ja,
ju det.
man
Ja.
hör ju alltid, men Sunsoft har verkligen något extra. Bara det här med att de måste ju ha tyckt verkligen att musiken var jätteviktig för alla spel, eftersom de till och med gjorde ett speciellt chip liksom som de satte i kassetterna för att få bättre, liksom fylligare sound, eller vad man ska säga.
Ja, det borde vi nämna också, att det MMC-chippet som vi nämnde i avsnittet med Mr. Gimmick. Sunsoft har ju bara två spel man använder det chippet. Det var ju just Mr. Gimmick och det här Return of the Joker då.
Fan, undrar hur den här musiken låter i den japanska versionen.
Precis, för att vi får ju tänka lite grann på, dels så är ju, har ju vi ju inte det här chippet i vår västerländska version, plus att vi har heller inte, det är bara 83% av hastigheten i PAL-versionen jämfört med japanska originalet som har NTSC.
Det märker man ju väldigt mycket på Megaman till exempel. Nu när vi
Ja.
har kört den här NTSC Megaman Collection, du vet, i PS2.
Vad heter den? Anniversary Collection.
Ja, Anniversary. Alltså, jag körde ju Megaman 2 sen, PAL då på näst. Alltså, det var ju nästan ospelbart. Det kändes som att allt var i slow motion. Det var liksom trist att spela.
När du och jag hade kört den här Megaman-samlingen väldigt länge och sen någon sommar därpå så satt vi och spelade Megaman 2, alltså en PAL-version till Nintendo 8-bit. Då kommer jag ihåg att vi kom till rätt långt på Dr. Wily-banorna innan vi ens dog första gången.
Jo, det blir
Just...
ju automatiskt lättare. Det är väl i alla fall japaner som är bra på spel.
Mm. Det är därför de är så kvicka i huvudet också. För de blir så här...
Ja,
Must go
antagligen.
quickly!
Därför de gillar Bishibashi och sådana.
Ja. alltså
Ultrahets.
ja, men Japan är så sköna för att de verkar liksom inte ha någon känsla för vad som är absurt och vad som är coolt. Ibland träffar de rätt.
Men väldigt sällan.
Nej. Hörs att de spelar jättefull musik nu?
Nej.
Nej, bra.
Sen kontrollen i spelet, den känns väldigt mångsidig. Man kan ju både ducka och skjuta uppåt och glida och grejer. Men ja, likt Mega Man 3 då, sån här glidtackling. Men den använder vi ju knappt. Av någon
Nej.
anledning.
Var vi bara dumma som inte utnyttjade den, eller är barndesignen byggd på det sättet kanske?
Vet inte. Jag tror bara att jag glömde av det. Jag brukar glömma såna grejer.
Men för att återigen nämna Mega Man 3, där använder man ju hela tiden verkligen så fort man kommer åt. Dels för att röra sig kvickare framåt, men för att hoppa undan fiender och sånt också ju.
Ja, fast jag tror du använder det mer än vad jag gör. Jag brukar glömma bort såna extra grejer.
Okej.
Men alltså kontrollen är ju bra, men ibland det känns lite stiff ibland. För att, du vet, när man landar, när man hoppat, så tar det ju någon hundradels sekund innan man kan röra sig, eller vad man ska säga.
Det finns ju, man är ju en jävla tomte om man klagar på grafiken och musiken i det här spelet, men
Ja.
kontrollen hade faktiskt kunnat vara lite mer välslipad.
Ja, för att jag spelade ju första Batman innan det här. Och den känns mer liksom smidig på något sätt. Där kan man hoppa på väggar och grejer. Ja, den här är lite mindre smidig än första spelet, tyvärr.
Men då trycker jag på den där knappen som spelar upp melodin som betyder att det är dags att sätta betyg.
Ja.
Du sa först sist, så nu säger jag först den här gången.
Ja, gör det.
Batman Return of the Joker till Nintendo 8-bit får 5 av 8 bitar utav mig. Jag tycker att det här spelet ligger och skvalpar på någon halvnivå. Alltså, för jag ger det samma betyg som Alex Kidd in the Enchanted Castle och New Ghostbusters 2. Jag gillar det här spelet bättre än Sunsofts första Batman-spel. Och det är framförallt 7 resor roligare än nästans tredje Batman-spel, det här Batman Returns. Som i och för sig inte gjordes av Sunsoft utan Konami. Men eftersom kontrollen brister lite grann och det är lite väl svårt på vissa ställen, men ändå så är det väldigt korta banor. Logiska spellagar tillämpas inte tycker jag. Men som sagt, jag kan inte understryka nog hur jävla bra jag tycker musiken är i det här
Ja,
spelet.
den är fantastisk verkligen.
Ja.
Jag hade ju tänkt ge det 6 av 8, men sen efter vi spelade igenom det ytterligare en gång så kom jag också ge det 5. Hade kontrollen varit bättre så hade det inte funnits mycket att klaga på alltså. Men det blir lite svårt, som det där momentet med den där snubben som sitter precis på kanten. Det känns lite dålig speldesign på något sätt.
Ja, orättvist, verkligen.
Faktiskt. Fast däremot så uppskattar jag väldigt mycket att man faktiskt har oändligt med continues. Det känns ju inte som att det är många i NES-spel som har det.
Sunsoft brukar ju ha det.
Ja, de vet vad man vill ha.
Det här spelet förresten, Return of the Joker.
Förresten.
Det här spelet förresten, Return of the Joker, släpptes även till Gameboy. Men där var det helt andra banor.
Det finns ju bara typ 3 eller 4 banor i det här spelet med.
Tre
Så
eller
det är
fyra banor.
extremt kort. Ja.
Vadå?
Så kan jag tänka mig att det är rätt svårt med tanke på den lilla skärmen och så svartigt och ingen bakgrundsbelysning.
Gameboy-spel förresten, de har ju aldrig blivit dyra.
Nej, lite som Nintendo 64.
Ja, det är precis som att samlarvärdet aldrig har gått upp på dem.
Det finns ett fåtal titlar, typ Kid Icarus 2 och Metroid 2 och något mer som är så här, ja, kanske inte dyrt men kostar liksom mer än de andra.
Ja, men även de här första spelen som släpptes, ja men Super Mario Land, det kan man få för en spottstyvel komplett ju. Men det är Batman.
Mm.
Du och jag har ju faktiskt suttit i den här Batman-bilen, alltså för den tv-serien från 60-talet.
Ja, och det är typ en av de coolaste nördgrejerna jag gillar att skryta om som jag har gjort innan. Faktiskt. Ja. Typ det och att jag har Boba Fett att göra. Jag vill minnas att det här var på Reimes, alltså den här bilfirman som ligger här i Halmstad.
Och jag vill minnas att det var nere vid Höganäs.
Det var Reimes, absolut.
Okej. Okay.
Jag skulle faktiskt kunna fråga min pappa om han kommer ihåg det här. Det var i alla fall på en bilfirma. Jag kommer ihåg att vi såg det i tidningen. Det stod typ att ja, de hade någon sån här, vad heter det, öppet hus eller invigning eller någonting. Eller fan det var. Och då hade de då Batman-bilen som man kunde få provsitta då. Man men kunde... visst var det här innan filmen kom. Det här måste ju varit jättetidigt.
Det här, vi säger att det här var 89. Den tv-serien från 60-talet, den gick ju på SVT då. Så jag tror att först kom den här biofilmen, alltså Tim Burtons första film. Och sen tänkte SVT, oj nu ska vi börja visa den här gamla tv-serien från 60-talet eftersom det finns en ny Batman-film. Och sen efter det, då tror jag, minns vi på Kärnans barntimma.
Ja, men då var, måste ju, ja.
Fast det kan ha varit 89 då ju.
Alltså jag tror det var innan, för att jag minns att den här Batman-serien på SVT, den gick ju tidigare. Det var ju inte alls så sent som 90-91 den gick.
Nej.
För att jag vet att min lillasis var inte född. Nej, jag vet att jag var väldigt liten. Så jag tror att detta kan ha varit typ 87-88 kanske.
Men på tal om den mässan förresten. Det här var alltså the original. Det var liksom ingen kopia utan det var verkligen den bilen.
Det var
och
det.
På samma mässa fanns också den här bilen som med i Knight Rider.
Kit.
Ja, för att jag kommer ihåg att jag var där också med min pappa och han berättade att det här är den, min pappa visste vad det var för tv-serie så han sa, ja det är den här pratande bilen och jag minns att den var svart. Men jag kände inte till tv-serien men nej, i efterhand har jag förstått att okej, så det var Knight Riders bil som jag satt i.
Ja, coolt ändå alltså.
Ja, men just att det var så här, ja men verkligen DDR-Sverige slutet av 80-talet, att man hade med sån att...
Liksom Batmobil.
Ja.
Jag provade ju den Torobon också. Så åkte jag till Andersberg på en minut.
Sprutade eld.
Ja.
Och sen så började du slåss med någon på Andersberg. Så kom det så här pang, boom, stod det i sådana
BAM!
BOOM!
Ja.
Du, kommer ju en ny Batman-film nu i juli förresten.
Ja, jag är inte jättepepp så men...
Vad heter nu? Rising of the Night Dark
Christmas Special, jag vet inte.
Night...
The Dark Knight Rising heter den va?
Knight Rider Dark.
Knight of the Living Dead heter den.
Ja just det, Batman Knight of the Living Dead kommer ju nu på bio i sommar.
Revenge of the Living Batman.
Du, jag måste säga att de här, alltså Christopher Nolans Batman-filmer, jag har aldrig fastnat för dem riktigt.
Nej. Jag tyckte bara var trist att de valde en sån tråkig skurk, Bane.
De borde ha med, alltså... Jim Carreys prestation som gåtan ska man fan inte underskatta. Jag tycker han gör en bra prestation i Batman Forever.
Ja, alltså om det är någon gång han ska överspela så är det ju där. Den såg jag på bio, Batman Forever.
Det gjorde du. Jag såg den först när den kom som hyrfilm.
Ja, jag såg den på bio och sen efteråt så sa jag, det här är den bästa film jag någonsin sett. Så jag.
Fast den, Batman Forever, den, enligt mig, så fick den dåligt rykte när Batman... Och Robin kom, för att den är ju skitkast den filmen, det kan man inte säga någonting om.
Men fast jag gillar den.
Nej men vad fan, nej.
Jo men jag gör det.
Det är för mycket, alltså Batman Forever är ju inte tramsig. Framförallt gillar jag miljöerna, alltså. När jag tänker Batman Forever tänker jag svart och grönt. De verkligen lyckas skapa en väldigt speciell atmosfär med hjälp av att återanvända de färgerna i så många scener.
Jo, sen blir det lite väl så här 90-tals rave eller vad man ska säga.
Technofest.
Ja, känns väldigt så syratripp eller någonting. Men nej, min morfar hade ju Batman och Robin på VHS. Så jag kollade på den väldigt ofta. Så att jag gillar den på något sätt ändå.
Du?
Ja.
Nu har vi spelat Return of the Joker ju.
Mm.
Vilken är den bästa Jokern någonsin? tycker du?
Ja, men det är ju Jack Nicholson.
Det är, ja, precis. Alltså, Heath Ledger gjorde en väldigt bra prestation, absolut.
Jo.
Men man kan ju inte slå Jack Nicholsons prestation. Fy fan vad han känns...
Ja, den är ju bäst.
Han
det
känns
verklig. Att efter där med Heath Ledger så bara, ja, han är bäst. Och sen, du vet, när det är svalnat så bara, nej, men Jack Nicholson är nog bättre ändå.
Men man får inte underskatta Mark Hamills prestation i The Animated Series, som gör rösten till Jokern där. Han gör väldigt bra prestation där också.
Men vilken tycker du är bästa Bruce Wayne egentligen?
Det är Michael Keaton.
Ja, jag gillar inte. Jag tycker fan George Clooney är jävligt bra.
Han, alltså George Clooney passar verkligen att vara den snobbiga miljardären. Men han är för mig för så mycket annat. Han är för stor. Jag tänker för mycket andra roller han har gjort när jag ser honom som Batman. Även om han, ja, men hur han framställs i den filmen, så passar det väldigt bra.
Men... jag gillar nog fan han bäst. Alltså. Jag tycker Michael Keaton är för töntig. Jag förstår inte varför han valde honom. Alltså, han är...
Nej, men han känns ju som den där uttråkade miljardären som bara har...
Jo, fast... Nej, jag gillar inte han jättemycket faktiskt.
Ja, men om vi ska ta bästa Batman-film, vilken är det?
Ja, men det är ju... Alltså, Batman Returns är ju jävligt bra, tycker jag. Jag gillar ju båda Tim Burtons filmer.
Mm. Den filmen från 66 med Adam West är ju en favorit hos mig.
Den, ja.
Alltså, det är ju en sån jävla skön scen precis i början. De svävar... De är i Bat-helikoptern och så åker han ner på Bat-stegen och sen en jävla haj som hoppar upp och biter Batman i foten och så är det en jävla så här gummiplast-haj. Man ser så jävla tydligt att det är så. Och så, du vet, så ska han använda någon Batman shark spray för att man ska spruta på den. Det är en sån helt underbar scen.
Det roliga är ju att det är liksom ingen parodi, utan det är verkligen allvar.
Men om jag ska välja en film, den bästa Batman-filmen, så blir det ju Tim Burtons första.
Är det någon som kan göra en mörk serietidningsaktig känsla, så är det ju Tim Burton.
Den loggan som är från den filmen, den är ju så jävla ikonisk från vår barndom. Och den, när jag ser den här guldfärgade Batman-symbolen, alltså, den är, jag matade så mycket med den symbolen när jag var liten, så den fanns överallt. Alltså när jag ser den, jag hör musik och jag känner lukter från barndomen. Jag vet inte, alltså det är så mycket som kommer på en gång när jag ser den här loggan.
Lite så är det med den här Batman-läsken för mig.
Men det är sådana jättetidiga minnen som är så lite dimmiga.
Det är det.
Jag som samlade på serietidningar var 12-13 år, kan säga att den bästa, vad ska man säga, samlingsvolymen är A Killing Joke. Där Jokern försöker driva polismästare Gordon till vansinne då. Och så får man samtidigt då massa flashbacks från Jokerns barndom och uppväxt. Den tycker jag var riktigt, framförallt den är väldigt bra tecknad. Den är tecknad på precis samma sätt som omslaget till Batman Return of the Joker. Men en annan favorit jag hade, det var den här Red Rain som också publicerades i Sverige, jag tror att det var 92. Där han möter, om det inte är Dracula så är det någon annan sån här vampyrlord som han slåss mot. Det är så jävla häftigt omslag där när Batman har liksom vampyrtänder och sitter och blöder.
Kan det ha varit, jag hade ju en Batman-tidning som jag köpte på någon loppis när jag var liten. Och det var att både Batman och Robin hade typ helt söndertasade kläder. Och så hade typ Robin dött eller någonting, och så bar Batman honom.
Nej, det var inte det.
Genom någon, ja, jag vet inte. Jag tyckte den var konstig när jag var liten att han var död. Men då... Jaha du, ska vi fortsätta med... Vi har ju en liten special idag ju. Där vi ska köra en del Sunsoft-låtar. Och det här har jag längtat efter, kan jag säga. Och få spela spelmusik för folk som uppskattar.
Ja, vi får ju förtydliga det för våra lyssnare här. Att det blir alltså ingen vanlig tillbaksbildruta 1 den här gången när vi pratar om minnen från barndomen. Men det kanske vi har gjort ändå lite grann i det avsnittet.
Jo, ganska mycket.
Så nu blir ju DJ Sebbe då.
Mm. Och vi kommer alltså bara köra Sunsoft-musik.
Yes.
Även i nästa avsnitt. Men först och främst, innan vi börjar med de här, så ska vi såklart spela en låt från första banan i Batman Return of the Joker. We'll be right back.
Åh, fy fan. Alltså när jag hör det, jag tänker, du vet, på när du och jag sitter i soffan och spelar det här spelet. Alltså, åh, det är så jävla bra.
Ja, så jävla stämningsfull och så jävla cool. Ja.
Då
fortsätter vi med Sunsoft-musik. Fan, ska vi nu ta? Nästa låt till rakning är Journey to Silius. Men inte den här Stage 1 som alla spelar, utan jag har istället valt titelmusiken. Mm, jag ska bara lägga in en snaff innan jag
lånar. Ja, det ska jag också.
Du, vet vad snaffet kostade på Statter?
Statter? Nej, 39.
Nej, 43. Nej, 45 spänn.
Okej.
Okay. Det kostar 30 på godisnis. Okej, att det brukar skilja typ 3 spänn, men liksom... ja. Varsågod då. Låt.
Mm, det är riktigt så, du vet, man sitter liksom och väntar på det där sköna partiet som kommer tillbaka, så liksom byggs upp verkligen, man sitter bara.
Ja, de har verkligen det. Långa slingor innan det liksom loopar Sunsoft.
Alltså man kan verkligen höra den här låten, hur den har låtit om, ja, men om en rockgrupp hade spelat den. Robin Uffe Niklasson kanske.
Ja, fan, de börjar lite Sunsoft covers.
Ja,
verkligen. Nästa låt är däremot inte från ett NES-spel utan från ett Gameboy-spel som heter Trip World, som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Det är liksom en spin-off kan man säga på Mr. Gimmick. Väldigt liknande koncept. Och jag tog med den här låten bara för att även här har Sunsoft verkligen utnyttjat Gameboyens ljudchip till max. Alltså det man kan nästan inte tro att det är Gameboy, för att det låter så. Ja, men liksom tänk första Gameboy. Man tänker inte direkt att den kan göra någon bra musik liksom. Så detta är första banan från Trip World.
Nej, jag tycker fan det är rätt att barn så tidigt som möjligt läser att liksom man föds, man äter, man dör.
Och man blir blodig.
Du, den kan inte jag komma ihåg att jag har hört.
Inte?
Nej. Fan vad, alltså,
Men det låter ju inte Gameboy i alla fall. Alltså,
Nej,
helt...
verkligen. Det är så jävla mycket olika
Ja.
olika sound i en och samma låt. Först är lite marschaktiga. Och sen här är liksom sköna slingan.
Ännu ett bevis på sans att verkligen tycker att musiken är lika viktig som allt annat i spelet.
Ja.
Och nu har jag hört lite sådana fräcka låtar som är lite mer rockiga, så tycker jag att vi avslutar med en lite lugnare, kan man säga.
Ja.
Så då har vi kommit till den sista låten, och då tänkte jag avsluta med introlåten från Euphoria, som är ett väldigt gulligt plattformsspel från Sunsoft. Ja, jag tycker den här låten påminner mycket om när man har varvat Super Mario 64, den låten där. Och den känslan man får när man ser allt, att alla banor man har gått igenom, alla fiender och...
Som är precis som i Zelda 3 också.
Ja.
Men den här är ju också ett sånt exempel. Alltså själva spelet i sig, Euphoria, är ju väldigt barnvänligt. Speciellt man ser alla gulliga karaktärer och sånt. Men man hör ju ändå på musik och hela, ja, men vuxen
Känns
på
så
något sätt.
storslagen liksom.
Hårt,
Episk.
hårt och rått och fläskigt och
Och storslaget och vackert.
ja.
Ja.
Då får vi tacka DJ Sebbe.
Hoppas ni uppskattar min spelmusiksmak.
De har inte så mycket val.
Nej. Ja, det var det mesta vi hade att bjuda på idag. Har ni inte fått nog av spelmusik så får ni lyssna på nästa avsnitt där vi kommer köra lite mer Sunsoft-låtar, och då kommer vi spela Gremlins 2, The New Batch, till NES. Det är ett av mina största favoritspel genom tiderna i alla fall.
Ja, vår Sunsoft-special fortsätter ju nästa vecka. Men vi vill ändå höra era tankar och frågor och funderingar och åsikter på, ja, både oss och våra avsnitt. Så hör gärna av dig antingen via vår Facebook-sida Pixelklubben64 eller skicka ett mail via pixelklubben64@gmail.com.
Ja.
Det var också kul om du som lyssnar hörde av dig och berättade om hur du hörde talas om vår podcast för första gången. Alltså, hur blev just du en medlem av Pixelklubben64? Var hittade du oss först? Det var en kompis som tipsade, eller ja, hur gick det till egentligen? Och fortsätt också mejla in tips på retrofenomen som du vill att vi pratar om här. Både vad gäller gamla tv-spel och tecknade serier från 80- och 90-talet. Så ska vi se vad vi kan ta upp här i Pixelklubben 64. Skriv också gärna en recension på oss på iTunes. För att vi behöver fler lyssnare, och gör man en recension blir det lättare för andra folk att hitta oss på iTunes.
Fler får ju upptäcka den här fina podcast.
Det tycker jag.
Ja, det var kul att ni lyssnade.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha.